Podplay.
Det är måndag och det är en ny vecka och det innebär att Sanni och Svensson är tillbaka och vi är naturligtvis urladdade inför det 55:e avsnittet. Och då är min fråga givetvis till dig, vad tänker du på när du hör nummer 55?
55, det är ett nummer alltså som många spelare vill ha haft. Och jag kommer ihåg själv när jag var liten, 55 var ett coolt nummer. Och jag undrar hur många av de här spelarna som har valt 55 just för att det ser lite ballt ut. Men det är ju det är en rad spelare. Alexander Urbom, Jonny Odoja, David Prins, Peter Andersson, nuvarande Brynäs-tränaren, Hans Lodin, Jonas Ahnelöv, Max Lindroth, Janne Grönvall, Severin Blinderbacher, Martin Schäfs och The Norwegian Nightmare, Olle Christian Tollefsen.
Ja, precis som du säger så är det ju sjukt många som har haft numret, känns det som. Vi har ju Patrik Julin, Västerås-profilen. Vi har Andreas Borgman, vi har Vilmos Gallo. Och vi fortsätter på Timrå-spår så tar vi Johanna Dahléns gamla första kärlek, Sergej Gonchar. Vi har Robin Jakobsson, vi har Mika Koivisto, vi har Libor Prochaska. Vi har Tom Linder, Jarno Pikkarainen, Noel Gunler, Teemu Kese och naturligtvis Niklas Kronvall. Crowd is chanting now. Vi tar och kastar oss ut rakt ut i tränarjunglen och ännu en gång är det ju faktiskt Modo som har bytt tränare. Det är andra gången den här säsongen som en tränare får lämna Modo. Får man säga lämnar Modo, för Villeneuve lämnade ju faktiskt Modo. Vi tror i alla fall att han fick sparken. Nu var det Per Styf och Urban Omark som fick lämna och in kommer Magnus Sundqvist som egentligen bara har gått och väntat på ett jobb, känns det som.
Ja, och vi börjar där med Per Styf och Omark då. Jag måste säga att jag lider väldigt mycket mer om framförallt Per Styf. Han hade väl aldrig någon ambition att vara head coach, utan han fick det uppdraget i stort sett kastat i sin famn. Att det inte har funkat, det har vi ju varit inne på. Det har vi alla sett, att de inte har funnit något kanske spelidé på det sättet som spelarna har trott på. Eller, det har varit rörigt. Men då får Per Styf sparken. Alltså han blir inte nedflyttad som assisterande. Han är ju en prestigelös person så. Man tar bort väldigt mycket mod och hjärta, om jag säger så, i Omark och Styf. Får man se nästa säsong om de kanske plockar tillbaka en sån som Styf. Men det blir också ganska känsligt. Så att jag blev förvånad, inte att man kanske skaffade en ny huvudtränare, men jag blev förvånad att man kickade både Omark och Styf.
Men någonstans, om man ska göra ytterligare en tränarförändring, de kan ju inte hänga med ytterligare en gång, utan då måste de ju ryka, om man nu bestämmer sig för att göra sig av med en tränare, känns det som. Eller om man nu bestämmer sig för att ta in en ny tränare.
Men både och. Alltså i SHL, där det är en helt annan verksamhet, alltså en helt annan ekonomisk rullning, där tycker jag är inne på, till exempel om vi då tar Bert Robertson, han skulle kanske ha plockat med sig sitt team till Linköping som han fått jobba med, som backar upp honom. Hockeyallsvenskan går inte att göra samma sak, för du har ju inte en ekonomi att kunna värva in till exempel tre tränare. Då måste du ha någonstans ett hjärta, och Per Styf har ett hjärta för Modo, och han har varit väldigt uppskattad i sin tidigare roll som assisterande tränare till Björn Hellqvist till exempel, Hans Särkijärvi tidigare också. Han är lojal mot den som står framför honom. Han har nog aldrig stuckit en kniv i någon för att sätta sig själv i en bättre position. Så jag blev förvånad och lite ledsen i ögat när han fick sparken faktiskt.
Ska man kanske jämföra med en sån som Larry Pilot i Tingsryd? Han hakar ju på som assisterande tränare år efter år, oavsett vem det är egentligen som står bredvid. Han var till och med uppe som huvudtränare när man bestämde sig för att kicka. Jag tror det var när Sundqvist just fick kicken, att man flyttade upp Pilot där. Och sen när det kom in en annan så fick Pilot helt enkelt kliva tillbaka till sin roll som assisterande tränare. Han är väl... Jag ska inte svära på det, men det känns ju som att han är tills vidare anställd i Tingsryd i alla fall.
Men det är väl det, man ska ha den rollen där man gör sig bäst. Och kanske att Per Styf då i det här fallet gör sig bäst som en assisterande tränare. Jag tror inte att Magnus Sundqvist har varit och kommit in och så här: nej, ska jag komma så ska inte de här få vara kvar. Utan det är ett beslut som Modo har tagit. Sen ska det bli intressant att se vad Magnus Sundqvist kan göra. För mig är Magnus en defensiv tränare tills han bevisar motsatsen. Jag vet att jag pratar med Magnus och det här, och han sa till mig att han tycker en orättvis bild av honom som tränare, att han har anpassat laget efter, eller liksom spelet efter laget. Men tills han...
Men det säger han ju själv också när jag pratar med honom, att, han, att man ska ibland kunna anpassa sitt, sitt spel efter motståndet.
Ja, och det är väl absolut jättebra. Men tills han har bevisat att han kan föra ett, ett spel, att han kan driva ett lag, driva ett spel, så är, här är han en defensiv tränare för mig. Och det är väl inget negativt i sig, men det är ingen långsiktig lösning för Modo, tror jag. För att Modo har väl ändå valt, eller tidigare valde en väg som man nu har vacklat från många gånger. Men under Björn Hellqvists ledning så skulle man liksom spinna vidare lite på det som han hade arbetat in där. Så att det är en tränare som, hade man tagit honom inför säsongen så hade jag ju bara, va? Vad håller de på med? Det är ju, går ju helt emot hur man har jobbat. Men i det här läget, när man kanske framförallt ska undvika ett kval, så är det väl bra att ta in Magnus.
Det är så du ser på det, helt enkelt, att man ska undvika kval. Jag är ju fortfarande inne på att Väsby och Kristianstad ska inte kunna hota Modo så som det ser ut. Jag menar, Väsby pressar på hemma mot Mora och ändå lyckas de hitta ett sätt att förlora. Det känns ju som att de hela tiden gör det, de två lagen där i botten. Den bottenmatchen känns ju helt given i hockeyallsvenskan. Jag tror inte Modo ens kommer att vara nära att behöva oroa sig för att hamna där.
Nej, det är ju visserligen sant, men... Samtidigt så har vi varit inne på tidigare att man är ute och värvar, ute och fiskar efter spelare för att stärka upp. Och man har någon form av ambition att komma en toppplacering hit och dit och slutspel.
Men när du sa det förra veckan, då såg du ändå det faktum att man var ute. Du tyckte att man skulle liksom bränna säsongen mer eller mindre. Att varför ska man hålla på att förstärka laget i det här läget? Det är väl bara till att spela av säsongen egentligen.
Ja, exakt. Och det har jag varit inne på hela tiden. Men nu när man plockar in Magnus så måste det första vara att okej, vi ska undvika kval. För så, även om visst Kristianstad och Väsby är för dåliga, men det är ändå, det finns i praktiken ett hot bakifrån som man måste respektera, men inte så mycket respekt att man måste värva ett helt nytt lag. Nu har det uppenbarligen inte funkat då med Per Styf och Omark eller Styf som huvudtränare, och att man väljer att plocka in Magnus för att rädda upp någonting, kanske till en ganska billig peng, för han måste ut och göra sig ett namn eller sätta sig i en bra position inför kommande säsong. Jag tycker det är tråkigt med Styf, men jag ser inte det som en något negativt i sig att man försöker plocka in en tränare som kan ändra någonting.
Men någonstans så känns det ändå som nu är det väl ändå dags att spelarna är Modos trupp och ser sig själva i spegeln en gång för alla. För jag menar, Daniel Sylvander är den bästa målskytten i hela laget. Okej att Patrik Karlqvist har kommit in och gjort det bra när han har kommit in. Men jag menar, det finns ju hur många spelare som helst som behöver se sig i spegeln efter sin prestation den här säsongen. Jag menar, man hade större förväntningar på sånt som Sebbe Olsson när han kom från Timrå. Den här Mikael Ågård har ju inte varit speciellt bra. Filip Svenningsson har ju inte alls levererat som man förväntade sig när de plockade in honom. Så det är ju jättemånga spelare som verkligen behöver se sig själva i spegeln.
Så är det ju. Det är ju ingen spelare som skulle vilja gå så långt som har varit speciellt bra. Jag tycker Johan Harjo visserligen har varit bra sen han kom in, men även importspelarna har inte varit... Nej, men det är klart att är det rörigt i toppen så sprider sig skiten längre ner också. Så att det är kanske inte optimala förutsättningar, men helt klart att man ska prestera bättre med det laget.
Nu kanske det låter som att jag tycker illa om Daniel Sylvander. Han har ju trots allt gjort 15 mål, och det målar ju verkligen inte upp. Så det får man ju ge Sylvander, att han i alla fall har levererat de målen han ska.
Så är det ju, men samtidigt som du vänder på ditt svaghetstecken att han ska vara bästa målskytt. Han har ju sina styrkor som en hårt arbetande spelare. Jättekul att han gör mål, men det är ett underbetyg till de andra spelarna.
Ja, Modo har ju verkligen inte varit så likt den här säsongen, och det har ju inte varit likt någonting sedan Björn Hellqvist lämnade klubben här i våras. Man har inte fått ordning alls på det. Björn Hellqvist gör ju istället succé i Leksand det här, och ja, de går ju fortfarande för topp 6, och det brann ju till rejält för Björn Hellqvist här under helgen när han gjorde en intervju med Johan Edlund.
Vad säger de första perioden, Björn?
Jag tycker vi är ute på jävligt tunn is i svensk hockey. Vi känner att man tar bort målskyttar, anspelare, dyra importer som gör det för jävla bra.
Vad tänker du på tacklingen?
Jag tycker inte det är okej någonstans att man kör över Peter Solark när han inte har pucken. Han är ute förmodligen länge.
Här har du situationen.
Det är ingen bra skada. Jag behöver inte se den. Jag har sett den som redan. Skitdriver den visar. Det är inte okej. Då får du vara öga för öga, tand för tand. Vill vi ha hit Guns och Fighters? Inte fan vet jag. Ska vi inte ha hit den typen av hockey, då får vi döma matchstraff på de situationerna.
Kan du se någon förklaring till att det blir en växelbyte mellan Zachrisson och Cehlárik, och Joel Lundqvist tror att Cehlárik har pucken?
Jag skiter i vad han tror. Det är följden jag är ute efter. Det är inte okej.
Men ingen Cehlárik mer ikväll och på obestämd tid?
Nej, jag säger.
Okej, tack Björn.
Det är så jävla dåligt.
Ja, alltså vi satt ju studion och alltså jag varit chockad, det är väl ett starkt ord, men jag varit så här, jag kallade in på kontrollrummet. Jag måste se den situationen igen, för vi hade kollat på den situationen i, när den hände, och spola fram och tillbaka, och under första periodpausen vi pratade ingenting om den. Det var en som hade nämnt till min notiser på Twitter att den här är lite tveksam. Det var en person som hade nämnt det. Efter Björn Hellqvist då gick ut det här, det bara smattra till och alla tyckte den var hur ful som helst. Alltså ingen som uppenbarligen hade sett den innan eller tyckt någonting om den innan. De tyckte den var svinful för att deras tränare tyckte det, i det här fallet Leksands supportrar. De var väldigt påverkade. Så det vart ju så här, nej, det här måste vi plocka upp, för det är ju jäkligt hårda ord. Liksom, är det så här vi ska ha det i svensk hockey? Öga för öga, tand för tand. Liksom. Det blir ju rätt hårda ord och då måste ju vi plocka upp den bollen liksom.
Det vi ska säga för de som inte har sett situationen, det är inte alla som följer Leksand och Frölunda. Situationen är ju att Patrik Zackrisson har pucken och det ser ut som att han ska lägga en passning till Peter Cehlárik, och det tror ju Joel Lundqvist. Joel Lundqvist blir ju så att säga gruddlurad av Patrik Zackrisson för att han tror att Zackrisson ska lägga den till Cehlárik, och då blir ju Cehlárik i så fall tacklingsbar för Joel Lundqvist. Men eftersom Cehlárik aldrig äger pucken så är han ju inte tacklingsbar när Joel träffar honom.
Exakt, och därför är det en interference. Bedöms den då som att den är vårdslös till exempel, så skulle det rendera ett matchstraff. Det här är ju mer en situation, han åker in i honom. Sen blir ju konsekvensen att han är skadad, det blir ju jättetråkigt. Men det är liksom inget uppsåt från Joel för att skada eller märka en spelare. Men det tar ju hus i fullkomligt helvete när den här när Hellqvist gör det här. Vilket jag tycker det är jättetråkigt. På ett sätt, jag förstår Björn Hellqvist. Han har varit inne i omklädningsrummet, han har sett Peter Cehlárik, sin topp 3, topp 4 bästa spelare, har ont, kanske risk för att vara borta ett tag, vi vet ännu inte hur allvarligt det är. Jag förstår att han är känslomässigt påverkad och kommer ut i intervjun. Men för oss i studion, då blir det vårt förbannade ansvar att ta upp det. Vi kan ju liksom inte nonchalera den, för vi pratade ju ingenting om den i första periodpausen. Ingenting. Men i andra periodpausen så måste vi prata om det. Vi måste prata om det efter matchen, och alla måste liksom få svara upp på det här. Det är liksom, det blir ju Lasse Granqvist som en journalist. Det blir hans journalistiska uppdrag. Det låter lite högtravande, men Lasse är ju en journalist. Det blir hans ansvar, för folk måste få svara upp på det som faktiskt Björn Hellqvist säger. Så det vart ju ett storm i ett litet vattenglas som jag kände kom från absolut ingenstans.
Hur mycket fick du Joel bestämmer i svensk hockeykommentarer ish?
Ja, väldigt mycket. Och hur feg man är som inte vågar kritisera Joel för att man ska göra ditten och datten med Joel på sommaren och hit och dit. Man vill vara polare med dem och dem. Och så här är det. Jag skiter fullständigt vem det är som får smällen eller ger smällen. Jag ville bara tänka resonemanget om det hade varit Nils Åhman, all respekt för Nils Åhman som hade fått den smällen, så tror inte jag att Björn Hellqvist hade gått ut på det sättet och vart svinförbannad. Det var liksom, det var för att det var Peter Cehlárik, det var för att det var hans bästa spelare. Det var då han reagerade som han gjorde. Det är min känsla.
Ja, men när vi har uppe den här grejen, det spelas ju faktiskt en jäkligt bra hockeymatch mellan Leksand och Frölunda också, och Kalle som heter Klasse 91 har ju ställt en fråga till, jag tror den är lite riktad till dig. Igår spelades ju Leksand och Frölunda säsongens mest sevärda match, men Seymour glömde nog matchen, för det enda de pratade om var en utvisning. Sen skriver och vloggar Wikegård och Sadie Lindström om hur tröttsamt det är att prata tacklingar och dumman och avstängningar när de själva deras kollegor driver och uppmärksammar händelser som är så tröttsamma. Hellqvist lurade upp er på läktaren.
Ja, om det var hans intention och få rikta fokus mot Joel eller den här situationen, absolut var det så. Men det hade vi bara nonchalerat den eller inte ens diskuterat eller pratat om den, då hade det blivit jättekonstigt. Så att det var jättetråkigt att behöva göra det. Jag var sjukt läs i studion, och det tror jag alla som såg den studion att jag gav tydligt uttryck för att det var en fruktansvärt bra match. Det var en skitbra match, men det var vi mycket tydliga med att säga också. Vi pratade väldigt mycket om matchen. Men intervjuerna med Rönnberg, med Joel, med domaren, det är klart att det blev fokus på den här situationen, för att alla måste få svara. Och jag tyckte det var väldigt bra när domaren också svarade att det här är en 2-minutersutvisning för interferens. Punkt!
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan.
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Ja, om det var hett där så får man ändå säga att det var ganska hett i Umeå också när de två stora lagen i Hockeyallsvenskan, även om Björklöven nu ligger trea, när de drabbade samman med superlaget Timrå och faktiskt vann båda matcherna här under fredagen och lördagen. Jag såg i alla fall den första matchen och ja, det är för härligt att se sådana som Alexander Wiklund kliva fram, Fredan Andersson, sådana som var ganska tongivande för Björklöven förra säsongen. Fredan har ju varit skadad mycket den här säsongen, men när det brinner till med sådana matcher, då är sådana gubbar där. Och det känns ju ändå som att nu har Björklöven vunnit 3 av 4 mot Timrå. Timrå är ju inte helt bekväma kanske med att gå in i ett slutspel med den statsen mot Björklöven, tror jag i alla fall.
Definitivt inte. Det är ett mardröms, skulle jag ändå vilja säga, för Timrå. Och det har varit historiskt sett också. Så att jag vill fortfarande säga, kommer Björklöven till final, om de gör det, så skulle jag hålla dem som favoriter mot Timrå. Men jag är inte säker på att Björklöven tar sig till final. Jag är däremot säker på att Timrå kommer ta sig final, eftersom de kommer kan undvika Björklöven hela vägen.
Ja, alltså Björklöven ska ju försöka undvika att stöta på typ Modo och Södertälje, för Modo hittar ju någon nivå när de möter Björklöven ju.
Ja, och Västervik också kanske då. De har väl haft lite problem med Västervik och Mora till exempel.
Och Mora, ja. Mora ska vi inte tala om.
Ja, men en väldigt viktig grej du är inne på, Johan, det här med att kärnspelarna, alltså Wiklund, Rahimi, du nämnde kanske inte honom, men Fredrik Andersson, att det är de som driver laget. Det är ju mycket importer där. Men det här är ju spelarna som brinner för Björklöven, för liksom som mer än de andra. De måste också visa vägen. Så att det är ju... I den här typen av matcher så blir de enormt viktiga och kommer bli här framöver också.
Men det som är lite oroväckande är att den här andra matchen kostar ju ganska mycket för Björklöven. Adam Plant skadad, Daniel Rahimi som du nämner, där finns ju en risk att han kanske också är borta. Och det är ju en jättemardröm för Björklöven om en sån som Rahimi är skadad. För det är ju nu man ska börja nyttja en sån som Rahimi. Han är ju som absolut bäst när det grisar till sig lite i ett slutspel. Och vi vet ju alla hur bra han var till exempel i Växjö för 3 år sedan blir det nu. Det är slutspelet som är hans tid på året, och jag får ganska oroväckande rapporter på just Rahimi. Jag ska inte måla fram på väggen här nu, men de rapporterna jag får är inte alls positiva.
Nej, och Plant åkte på en riktigt ful smäll. Palmqvist åkte på också en armbågstackling där. Den, framförallt den som Valli Valtrom gör där, den är ju grisigt ful. Det är precis sådana tacklingar som vi vill komma bort ifrån från svensk hockey. Så att när vi spelar in det här så har inte det straffet kommit. Det lär ju komma till början under veckan här. Så att det kommer nog vara bortåt 5-7 matcher på den Valli Valtrom gör. Den är inte alls snygg.
Men det jag ändå reflekterar lite grann här från matcherna här nu från Timrå, en sån som Jonathan Dahlén har ju inte alls visat mycket under de här matcherna. Han hade väl någon assist i match 2 här mellan lagen. Jag tyckte han var väldigt osynlig i match 1. Jonathan Dahlén, vi har höga krav på honom. Han ska driva Timrå varenda kväll, men att han inte var där alls i de här 2 matcherna, det är väl inte alls bra tecken.
Nej, det var inte alls. Och framförallt, det som förvånade var första matchen i fredags framförallt. Då var han ju... Ja, han var dålig, det får man ändå säga att han var. Han var ju högst bidragande orsak till att Björklöven kunde i alla fall 2 av de målen. Dribblade på offensiv blå, felpass i slutet. Alltså, nej, det var en svag. Han är lite bättre i lördags, men inte tillräckligt bra för att driva Timrå. Och de kraven har han på sig, de kraven har alla på honom. Så att han får liksom inte ha en match då han spelar på 70%, om vi säger så. Och framförallt då när det blir viktigare matcher framöver.
Men kan det vara så att just Jonathan Dahlén, att han har börjat anpassa sin form för att det ska vara som bäst någonstans från mitten på mars och framåt?
Det blir ju rena spekulationer, alltså, men det är klart att det måste finnas någon plan för hela Timrå. Man vet ju att man har med största sannolikhet vunnit serien. Det är klart att det finns en större plan än att vinna enstaka matcher här i slutskedet av säsongen. Även om det kanske är ett eventuellt poängrekord i Hockeyallsvenskan som hägrar, så tror jag man tittar till den stora bilden. Vad är viktigast för oss nu? Vilka är skadade? Hur ser den biten ut? Vilka behöver träna extra? Det tror jag är en av större vikt än att vinna enstaka matcher. Med det sagt så tror jag var enormt mycket prestige i de här matcherna. Så jag tror inte att de hade tränat ner sig eller lagt upp någon plan, utan det här var fullt fokus på de här matcherna. Björklöven var bättre helt enkelt.
Ja, där pratar vi mycket om lagen vi tror kanske kommer nypa en SHL-plats. Men där är ju ett lag som ska ut från SHL för att något av de här lagen ska kunna få en SHL-plats. Och jag såg Malmö mot Brynäs i lördags och jag var ju inte alls imponerad av Malmö, men jag var ändå imponerad över Brynäs hur de ändå stängde ner Malmö totalt, skulle jag säga. Deras anfallsspel var ju helt obefintligt, skulle jag säga, under nästan till 60 minuter. Det gör Brynäs svinbra, skulle jag säga.
Och det var lite, jag var förvånad över det faktiskt. Jag trodde nummer ett att Malmö skulle gå rejält stärkta av segrarna mot Rögle och Linköping. Även om jag tycker att inte i någon av de matcherna så är man liksom bättre. Man är inte bättre än Rögle och inte egentligen bättre än Linköping. Men man vinner likväl. Och Brynäs har ju, ja, det är den pressen som Brynäs åkte ner med till Malmö på sina axlar. Den var fan inte att leka med, ursäkta mitt språk. Alltså den... Men visst, man kan hitta positiva saker i dubbelmötet mot Luleå. Faktum kvarstår, man förlorar och det är rättvist. Liksom, Luleå var bättre i bägge de matcherna onsdag, torsdag. Åka ner och vinna, det är sjukt starkt faktiskt. Jag vet inte, det är ingen tal om någon vändning. De har ju, när den här podden släpps så spelar de ju nu kväll här mot HV71. Och på torsdag mot Malmö igen. Så det är liksom, det är näsan ovanför vattenytan hela tiden nu i stort sett.
Brynäs och Malmö ligger på 41 poäng längst ner i botten. Det får vi också mycket frågor, ser ändå lite återkommande här då och då, att är det egentligen en fördel att man har de där matcherna i handen men ändå har pressen på sig att man behöver vinna någon av de här matcherna för att ta sig uppåt?
Mentalt så tittar man på tabellen. Alltså, man ser att laget är sist liksom. Det var ju när Malmö fick ställa in massa matcher, hade man en positiv trend, man låg 10 någonstans och så får man inte spela matcher. Och även om man vet att okej, vi har de här matcherna i handen, men vi ligger på plats 14 när vi tittar på tabellen, mentalt är det rätt jobbigt. Och pressen blir att de här matcherna som du ska spela in nu, som kommer den här veckan, det är ju så matcher som liksom, då måste man ju vinna de matcherna också för att liksom ta igen det där. Så att fördel, ja, men det är en jäkla press, om vi säger så. Jäkla press.
Jag så när du var på derbyt mot Rögle, så var du sjukt förvånad över att Malmö petade Patrik Hersley. Och jag var inte alls så förvånad över att man gjorde det efter att ha sett Patrik Hersleys insats i matchen mot Linköping på bortaplan dessförinnan. Det var tvärtom. Patrik Hersley hade ju verkligen problem när de kom med sina gubbar där, Linköping, och klarade inte alls av pressen. Och ja, det var nog bra att de plockade bort honom någon match där, men det blev ju inte mycket bättre eftersom han kladdade bort en puck mot Brynäs också på lördagen.
Nej, jag åkte ju ner till Ängelholm med matchen i tisdags, derbyt där, och jag vet, kanske var lite oförberedd på just den saken, eller jag hade kanske inte gjort mitt förarbete tillräckligt bra. För när jag fick den informationen att Hersley var petad, så var det jag, Niklas Wikegård och Johan Edlund, alla hajade till. Oj! Så då tittade jag lite när han kom tillbaka och spelade, och jag förstår ju varför man har petat honom. Han har ju faktiskt varit väldigt svag, och i synnerhet här mot Brynäs. Jag tycker han, tempot, det visste vi, men även om han kanske inte har tempot, så måste han ju spela enklare än man gör. Så att skulle vilja säga att här och nu så är det ju en säkerhetsrisk, och han ska ju inte spela på 7 backar. Det är ju den krassa sanningen. Och det var inte jag riktigt förberedd på när jag åkte ner till Ängelholm, att han skulle vara utanför på det sättet.
Då kan man ju tro att Malmö har världens bästa backbesättning, höll jag på att säga, när man har råd att undvara en sån back som Patrik Hersley. Men faktum är att SHL 2021 är absolut inte anpassat för Patrik Hersley. Och jag tror någonstans att det är det som har gjort att Hersley har dragit sig för att komma tillbaka till ligan. Medan Malmö har försökt i flera år, och nu kommer han tillbaka för att egentligen det inte fanns någonting annat i utlandet ett sånt här år för honom. Han hade ju säkert kunnat bomba in 30 poäng från en blå linje med ett bra powerplay i Schweiz eller Ryssland.
Så är det ju, men han är ju ett lag som inte är spelförande heller till hans försvar. Han gör sig nog bättre i ett lag som har mer puck i offensiva situationer. Men vi fick en fråga här från Reino Hofström. Du kan väl kanske rikta den mer mot dig. Hur kommer det sig att det inte lossnar för Howden? Är det spelsystemet som stryper hans kunskaper, eller är det så enkelt att han inte är tillräckligt bra för att vara första center i SHL?
Jag tycker inte, han har ju inte alls tempot i kroppen, och sen har det blivit väldigt hackigt för Howden, ska man säga också. Han kom ju in och spelade direkt från flygplatsen egentligen där i december. Fick väl någon match för att tugga igång, och sen blev det corona break. Sen var det någon match och sen så skulle han flyga hem för att hans fru skulle föda barn och sen komma tillbaka nästan direkt från flygplatsen igen. Så han har haft det väldigt hackigt, men jag tycker inte Howden alls har det tempot i sin kropp för att vara en första center i SHL. Jag skulle inte säga att han passar i det överhuvudtaget, men jag kanske blir överbevisad så småningom. Någonting finns där ju uppenbarligen eftersom de har värvat honom.
Ja, men jag var ändå, det är starkt av Brynäs. Jag måste ändå säga Samuel Ersson. När han är bra, när han spelar på topp, då, det är i stort sett de gångerna som Brynäs har vunnit matcher. Och starkt att komma upp där. Han släppte några billiga mot Luleå där, men håller ändå nollan i den måste-matchen.
Ja, men verkligen. Och, men Brynäs, nu har det ändå blivit lite av en målvaktskris i Brynäs eftersom man har valt att egentligen avpolitera Viktor Andrén helt och hållet. När man har skickat ner honom till Almtuna för att spela allsvensk hockey, då visar det ju att det finns ju exakt noll och inget förtroende för en sån som Andrén. Och vad jag hör så är det ju en jättemålvaktsjakt i Brynäs, att de är ju i desperat jakt efter att hitta en målvakt här som kan backa upp Ersson eller kanske till och med konkurrera med honom i bästa fall.
Ja, och det måste man ha, för jag menar, det kommer vara en kamp hela vägen in på mållinjen för dem, och det är ohållbart att Ersson ska stå varje match liksom, och skulle han bli skadad nu när man har liksom satt Andrén i den frysboxen som han har gjort, svårt att plocka in honom då också. Så att det är klart att Brynäs behöver och kommer värva en målvakt, men vad jag hör också just på målvaktssidan så är det sjukt svårt att hitta målvakter nu. Det är ju från att ha gått från klubbarnas marknad så är det ju återigen spelarnas marknad, för det finns inte många namn där ute, det ska man faktiskt ha klart för sig.
Och det gäller inte bara målvakter, det gäller ju spelare överlag vad jag hör, att återigen har liksom, ska man ha kvalitet så kommer man få betala rätt rejält som det känns nu. Men en spelare som inte kommer att spela i Brynäs nästa säsong, det är ju Josef Ingman. Han spelar exakt ingenting i bortamatchen mot Malmö och har ju verkligen hamnat utanför laget. Peter Andersson väljer att gå med 6 backar. Men du, jag snackar lite med Josef Ingman här i lördags. Vi tar och lyssnar på vad han hade att säga.
Så länge laget vinner så är jag nöjd. Så att det spelar ingen roll om jag spelar en minut eller en sekund eller ingenting. Så länge de vinner så är jag nöjd.
Ja, det är så man tänker även, alltså jag menar, du har din egen karriär så att säga.
Ja, det är klart att jag har mitt, men det är ju lagsport, så att oavsett vad jag kanske känner privat och så vidare, det spelar ingen roll, för det är min familj där liksom, oavsett. Så att så länge vi vinner så är jag nöjd.
Hur viktig var den här segern?
Ja, det var sjukt viktigt. Liksom det har gått kanske lite knackigare, vi gjorde ändå en bra match förra matchen tycker jag. Och nu fick vi liksom sätta alla delar idag, både försvar och anfall, och då blir det väldigt bra. Så jag tycker vi stänger ner dem väldigt bra idag, så att, det var en väldigt viktig seger tror jag.
Och så är det på fortsatta säsongen för er?
Nej, men jag tror att fortsätter vi som vi gör idag och liksom ha tålamod och verkligen vad ska man säga, ge 100% varje match och göra allt för varandra där ute, så kommer det gå vägen. Sen har det lite knackigt dit kanske, men det viktiga i det hela är att som idag så hittar vi sättet som vi vill spela på. Och liksom fortsätter vi att spela som idag så är det inga problem alls.
Hur ser du på din tid här i Brynäs? Du är inne på din andra säsong. Du inledde ju svinbra förra säsongen. Det pratades ju om landslagsspel. Du kom in som en riktig komet i ligan. Sen så har det dippat lite och så nu har det gått lite fram och tillbaka här också. Så blev du bänkad hela den här matchen. Hur ser du på din situation i klubben?
Alltså det är ju klart att det aldrig är roligt att spela. Och självklart så vill jag ju spela. Jag vill ju utvecklas liksom. Och sen måste man ju hitta en lösning på det. Sen om det är liksom en utlåning eller hur man väljer att göra det på bästa sätt. Det är ju någonting Brynäs och jag måste komma överens om liksom. Men jag kommer aldrig sitta och tjura över att jag inte får spela, då tränar jag på hårdare istället. Men självklart så vill jag ju spela och jag vill utvecklas, och då måste man hitta en lösning på det.
Och går dialogen med tränarna?
Det är väl att just nu så platsar jag inte på 6 backar, och det är inte jag som bestämmer det, utan det är de.
Hur ser du på framtiden efter säsongen? Du har ett utgående kontrakt.
Det får framtiden utvisa. Förhoppningsvis så blir det någonting bra för mig personligen, och det är väl det som är det viktiga.
Ja, för jag har hört lite surr om att du kan vara aktuell för någonting annat till nästa säsong. Vad säger du om det?
Jag säger bara att det får framtiden utvisa.
Ja, för jag hör att Djurgården är din kommande klubbval.
Ja du, det är väl många som håller på att spekulera kanske, men jag har faktiskt ingenting som jag vet kring det, men det får nog framtiden utvisa kanske.
Så det är en spekulation utan grund från mig då, menar du?
Vad du har för grunder, det vet jag inte, men spekulation skulle jag nog säga till 100% är.
Ja, okej, okay. Det brukar låta så här års ju.
Ja,
jag ser ju på ditt leende också.
Mitt leende säger ju bara att spekulation är ganska rolig.
Ja, vad säger du om Djurgården som klubb?
Djurgården som klubb, de går lite knackigt just nu. De,
7 raka torsk.
Ja.
Du har koll på dem i alla fall.
Ja, det är väl inte så svårt att inte ha koll på. När vi torskade en massa där, då stod det i tidningarna, och nu står det i tidningarna om Djurgården också. Så att någon mer koll än så har jag inte, kan jag säga. Men det går ju lite knackigt för dem kanske.
Om vi knyter tillbaka till Brynäs då, pratar du någon framtid med dem?
Jag har en ganska bra dialog med Sundlöv hela tiden. Jag gillar Sundlöv, vi har en öppen dialog hela tiden. Jag gillar ärlighet, så att vi har pratat om det mesta, och vi fortsätter att ha en bra dialog, så att det är bara bra.
Ja, som du hör här så har jag lite uppgifter just angående Ingman inför nästa säsong, att han kommer att spela Djurgården nästa säsong. Han skötte ju sig snyggt här och kallade spekulationer nu, men man märker ändå vibbarna när man är rätt ute, och Ingman i Djurgården, vad indikerar det?
Alltså det är ganska givet att han kommer lämna Brynäs. Jag skulle vilja veta, alltså kommer han ens vara kvar i Brynäs resterande delen av säsongen? Det är jag inte säker på. Skulle han kunna Djurgården plocka in han redan nu? Varför inte? Djurgården behöver jagar backar också. Jag tycker att det är helt rätt. Jag tror att det är ett bra val för Ingman. Ingman, jag hyllade honom stort tidigt i fjol när vi var liksom nybörjare med vår i poddverksamheten. Och tycker att det finns en uppsida hos honom. Men jag har inte sett den uppsidan i år. Så att det blir ju rejält upp till bevis. Men jag tycker någonstans att det är en smart värvning om det nu går i lås med Djurgården.
Ja, men som jag förstått så är det redan i lås. Det indikerar någonstans att Djurgården är ute efter spelande backar. För jag hör att man även är på jakt efter Max Lindroth. Jag har ingen aning om det är klart. Men att man är väldigt intresserad av Max Lindroth i Linköping. Som också är en spelande back. Det tycker jag att det indikerar. Tänk att man kan ha en backsida till exempel med Tobias Ekberg, Tom Nilsson, Marcus Högström, Simon Johansson, Max Lindroth, Josef Ingman, och så har man Brännstam och Hedström där som en 7-8. Kanske gå in med en backbesättning någonstans där. Det känns ju lite budget över dem, men jag menar Marcus Högström och Tom Nilsson kan ju vara spelare som man måste trycka på lönen, och sen kan det ju bli så att man kanske inte har råd att behålla en sån som Jesper Pettersson som ändå har gjort det bra i år.
Och då kan ju sån som Ingman vara en ersättare. Men jag tände mycket till på när du nämnde Max Lindroths namn där. Det är ju en spelare som jag inte tror kommer vara superdyr, men har en stor uppsida. Jag gillar jättemycket det jag ser av honom i Linköping. Och då ska man ändå veta att spela den typen av hockey som Max ändå vill spela, kreativ. Det är svårare att göra ett sämre lag där du liksom har pressen på att vinna varenda match. Nu kanske Djurgården har det nästa år också, det vet vi inte vad de får ihop för lag. Men jag tycker att den värvningen, den är intressant. Och jag tror att den kan, om inte den är redan klar, så kommer Djurgården få konkurrens av andra lag, och i synnerhet av Linköping såklart.
Ja, men verkligen. Max Lindroth är ju en jättespännande spelare som verkligen har visat framfötterna på, i alla fall emellanåt i Linköping, tycker jag att han har fått stort förtroende och fått spela powerplay. Så att det är superspännande back inför framtiden.
Men du lägger ut den här snittpoängtabellen efter varje match, hur mycket lagen respektive lag måste ta för att undvika kval. Och nu har jag noterat att Djurgården är med i den kalkylen också. Jag vet att supporten har varit orolig, men jag har väl suttit där till viss del, du också sagt, det är lugnt, men fan, det är nog inte så lugnt nu.
Nej, alltså de närmar ju sig ändå lagen där bakom. Jag menar, det är ju ett par segrar för till exempel Linköping och HV och Oskarshamn då, som har bland de sämsta snitten, och så är man ju helt plötsligt där. Jag menar, nu ska de möta Malmö här på tisdag på Hovet, och skulle det då mot förmodan, Malmö vinner ju aldrig på Hovet, så att det är väl dags för Djurgården att vända den där trenden nu med hemmamatcherna. Men skulle det nu vara så att de torskar den matchen också, så tror jag att man omstartar serien sen med HV borta. Och alltså det går rätt fort att bli inblandad i det där, och man känner en stress att nu behöver vi vinna 3 av de 9 som är kvar, och så ser man ett schema, så har man kanske Luleå borta och Färjestad borta och allting. Shit, kan vi verkligen vinna dem där? Och hemma vinner de inte längre, så att det kan ju lätt stressas upp för dem om de förlorar någon match till här.
Ja, det här är, alltså HV71 kan jag säga, de kommer inte kvala. Jag har sett dem både mot Rögle och mot Örebro den här veckan, och jag vet att det är 2 matcher i, liksom det är relativt kort tidsspann för att göra en sån bedömning. Men ändå har gjort de värvningar man har gjort här under den gångna veckan, och framförallt då få in Ilomäki. Du har alltså en kedja med Vedin, Ilomäki, Önerud, du har en Fröberg, Sandberg, Bergström som funkar jättebra. Du har ett powerplay som är lysande. Du har Matt Donovan som har kommit in och är bättre än vad han var i Frölunda, skulle jag vilja säga. Riktigt bra. HV71 är för bra för att behöva kvala. De kommer få fart. Det är ett lag som... Jag fick frågan här från både Christer Storm och från Erik Berglund på Twitter, och de frågade just om HV, om de tar en åttondelsplats eller play-in. Helt, jag tvivlar inte en sekund på det. De kommer att göra det. Det laget de matchar nu, det är för bra för att ens behöva kvala eller dras in i den. Det är jag helt säker på.
Men då är frågan, är det då en Liljes-effekt eller är det de nya spelarna-effekt, eller är det båda delarna?
Jag tror det är någon kombination av allting. Jag tror Liljes har kommit in, som vi varit inne på tidigare, med ett väldigt lugn, samtidigt som man som förening får in, liksom, har ekonomin och plocka in den här typen av spelare. Det är klart att det ger ju en helt annan konkurrenssituation. Jag menar, du får in Arto Ilomäki, plockar in från Luleå, vilket är, jag hajade till. Jag var liksom, jag fick en pushnotis på det från Expressen där, och tänkte, Ilomäki till HV71? Ja, men det är väl nästa säsong. Och så, nej, men jag var tvungen att kolla 2-3 gånger redan nu. Alltså det, för mig är Ilomäki en underpresterande spelare i Luleå, som kanske inte har liksom underkastats i systemet, kanske inte har varit... Ja, men den bästa spelaren i ett omklädningsrum för Luleå heller. Att han kommer,
ja, men jag har hört att han har varit fuskat lite på träningarna och sånt i olika spelövningar och sånt, att de till slut blev lite less på honom.
Ja, och det är väl kanske inte bra, någon bra CV att komma med till ett annat lag. Men att man kommer in här och kan plocka in honom i den här delen av säsongen och få en spelare som kan SHL. Han har uppenbarligen spelat en hel säsong här och kommer in och bidrar med superspets. Jag menar, Ilomäki, han är en bättre spelare än vad jag har sett i Luleå. Så att, och det tycker jag har sett nu de här 2 matcherna i HV71.
Men det som blir intressant är när de nu släppte Ilomäki, och det kändes ju som att Luleå ändå skulle värva någonting redan innan de gjorde det, så att det känns ju som att de sitter på en liten kassa här. De gick ju knappast något minus i den där affären. Då nyttjar man ju det faktum att HV71 var lite desperata när de tog in Ilomäki, och frigör ju ganska mycket pengar. För jag menar, Ilomäki signade dem inför 2019-2020. Och då fick de ändå betala marknadsmässig lön för en toppspelare från finska ligan. Så det är ju mycket pengar som Luleå frigör i det här läget. Och jag tror att de sitter på en ganska stark kassa. Men det jag hör också är att de vill ju verkligen ha en spelare som har varit igång den här säsongen. Det är en verklig prioritet för den sportsliga ledningen.
Ja, och det förstår jag ju. Nu har det gått så pass långt och man har ju inte Ryan Stoa-tid att få igång en spelare. Så att det förstår jag, att man måste söka den typen av spelare. Och det är frågan var man kan hitta det i AHL, och man kan hitta spelare i AHL som har varit igång i andra ligor tidigare och kanske kan hamna lite snett då i farmaligan eller söker något annat nu när lönesituationen ser ut som den gör. Så att, men Luleå, jag menar, som det ser ut och det läget man är i, så måste man ju, om man har då frigjort pengar, så de har ju chans att vinna guld i år. Jag menar, jag såg dem mot Rögle, det är en jättejämn match, det är en riktig toppmatch där i lördags. Det är klart att Luleå kan vinna guld. Man kommer få tillbaka Petter Emanuelsson, men man måste få in ytterligare en spelare, det är helt, om man ska kunna liksom vara med där framåt 15 maj.
Ja, för man har ändå visat här sista matcherna att när man mött Skellefteå och Rögle, sådana lag som är i toppen med dem, att man inte riktigt har dragit det längsta strået mot de lagen där. Man behöver ju känna att man kan slå de lagen också här nu i slutspurten av serien.
Ja, och Bulan då, tränaren i Luleå, fick ju frågan efter matchen där. Du, 3 förluster här eller 4 raka förluster? Nej, 1 förlust och 3 oavgjorda var ju han tydlig med. Att liksom, är det slutspel då är det inte 3-3 eller straffar. Och det har han ju helt rätt i, men det är också ett sätt att se på det. Men det är klart att vi har pratat om Luleå jättemycket och de har ju topplagsbeteende. Även om man har varit tidigare i en svacka, tycker man har studsat upp den här gångna veckan och... ska bli intressant att se dem. Och får de in ytterligare en spelare, precis som vi pratar om Skellefteå, får de in ytterligare en spelare, då kommer förmodligen vara med och hugga på samma typ av spelare. Så att det var det jag var inne på tidigare. Det är ju inte klubbarnas marknad i det här läget, utan det är ju spelarnas marknad. De få spelare som har varit igång, de få spelare av kvalitet, kommer ju kunna casha in nu när klubbar behöver förstärkning.
Ja, och det finns ju lag i finska ligan som släpper. Jag menar, HV71 fick ju Miska Sikkonen som de värvade från finska ligan. Nu var väl han inte en jättetoppspelare, men där har man säkert lastat in en hel del pengar på honom. Han har visserligen gjort 2 poäng på 2 matcher här, så att någon form av utdelning har de ju fått på honom. Men över tid så kommer inte han vara speciellt spetsig för HV71.
Men du, HV71 mötte ju Rögle i torsdags. Vad säger du om Leon Bristedt-gate, får man kalla det, när han sa till domaren att nej, men det ska inte vara någon utvisning. Domarparet på isen, Nord och Nordlöv tror jag det var, de tog ner armen. Och ja, the rest is history. Är det sportsmanship eller är det dumdristigt? Vad säger du?
Man kan ju ana att Hade de varit i ett annat läge, hade det skett då, ja, tveksamt om de hade varit i Brynäs situation, om han hade gjort det läget. Men det är ju naturligtvis så att det hedrar honom jättemycket att han gör det. Men ja, alltså jag vet inte om det är så mycket att hetsa upp sig egentligen, för att han gjorde, visst det är jätteovanligt att det händer, men ja,
jag tycker det var
väl
fint.
Bra,
jag...
men...
Nej, men alltså han är ju, då har ju det fått verkning. I fjol fick han ju då en bot på 5000 kronor och han kände väl liksom att han sträckte sig lite efter pucken, skulle runt där, ramla lite enkelt, det var ingen utvisning, säger till. Då liksom ville han undvika att vara en filmare, om du förstår vad jag menar. Så att, då har vi ju nått någonstans med den här typen av böter, även om inte böterna är speciellt hårda, 5000 kronor, så är det ändå en stämpel man inte vill ha på sig.
Ja, det håller jag med om. Men det jag kan tycka när jag ser situationen är att det är ju en utvisning.
Det är just det det är. Det är exakt det det är. Det är en tripping. Men samtidigt tycker jag, alltså i det här läget, det går ju att diskutera domarna. Ska de då ta utvisning, eller ska de behålla den här visningen de har på armen, eller ta bort den? Jag tycker väl det är ganska mänskligt också att de tar bort den. Lek med tanken om det skulle varit så här att Leon Bristedt säger det, Linus Fröberg står på isen bredvid och hör det här vad Leon säger, Rögle går in och gör mål och avgör matchen. Då kommer det, HV gå ut i media, Leon Bristedt erkänner att han filmar, domarna sket i det. Då blir det, liksom, då blir det jäkligt fel. Så att jag tycker det är helt rätt att domarna och liksom, okej, okay, vi lyssnar vad du säger. Det kommer ju inte hända speciellt. Alltså, det har väl typ hänt en gång på 1000 år, tänkte jag säga. Men i alla fall vad jag kan minnas.
Ja, visst är det så, visst är det så. Men det är nog så att han har gått runt och grubblat på. Då har du ändå satt en stämpel på honom att... Nej, jag vill inte bli utmålad som den filmaren igen, så att säga.
Nej, den sved nog väldigt mycket på honom. Jag träffade för övrigt Leon i onsdags då, efter derbyt, och gjorde ett reportage med honom just om det här svårigheten att komma tillbaka från covid där och sjukdomen. Det var väl rätt, fan vad läskigt alltså. Hur dåligt han har mått liksom, och hur kraftlös, orkeslös. Nej, det var rätt, jag var väldigt påverkad och kände... Shit, är det så tufft då för, i det här fallet, elitidrottsman som Bristedt? Jag vet att det är folk som dör av, jag vet allt det där, men när det blir liksom nära en elitidrottsman, fulltränad, har liksom inga problem sedan tidigare, när han berättar om de svårigheter man har haft, så är det verkligen, oj, jäklar.
Men vad kul att han är tillbaka då, får vi i alla fall konstatera.
Ja, och han hamnade ju i hetluften i alla fall. Nu har vi pratat om Leon Bristedt, men han kanske får prata om hans färdigheter på isen. Han behöver ju några matcher till för att komma i form, men han är inte riktigt i slag än så länge.
Någonting som var uppe på situationsrummet och disciplinnämndens bord den här veckan var ju ett slagsmål som ägde rum i Oskarshamn när Adam Janosik och Andreas Wingerli drabbade samman precis i slutskedet av matchen. Där Wingerli får en crosschecking i ryggen av Janosik, där han så att säga vill markera för att han tycker Wingerli är framme lite grann vid Joe Canetta vid en avblåsning. Och då går ju topplocket för Wingerli som reagerar för att han får den crosscheckingen i ryggslutet, som jag uppfattade. Det gör säkert svinont att få den smällen där, och då drabbar de samman, och Janosik är ju inte alls svår att gå en liten rond med Wingerli där. Och där tycker jag i alla fall att Wingerli blir väldigt hårt straffad i efterhand, att han ska behöva vara avstängd i 2 matcher för att han reagerar när han får den fula smällen.
Du svingade ju på sociala medier mer än vad Wingel gjorde, kan jag säga, under söndagen. Du var, tyckte du var, där, du var ju riktigt ilsken på det där. Då.
Ja, ja, nej, men jag tycker det är för dåligt att, att han ska behöva straffas för det. Visst, jag är fullt medveten om att vi inte ska ha slagsmål i svensk hockey. Det är väldigt tydligt, men någonstans tycker jag ändå man ska få lov att reagera när man får en sån smäll. Och jag tror inte hans intention var att han skulle dra igång ett jättekur med Adam Janosik och att han skulle droppa handskarna och börja tokveva direkt så fort Wingerli ville markera tillbaka. Jag tror att Wingerli förväntade sig att det kanske skulle bli lite gruft där, och så var det bra så att de skulle få kanske kyla av sig med 2 minuter och då resten av matchen, så att säga.
Ja, men alltså det är ju så att när man slåss på det sättet så står det tydligt i regelboken att det är ett match penalty, alltså automatiskt avstängning. Och i det här fallet så... Jag kan ju tycka att, men åk och duscha mer ungefär, och Janosik skulle kunna få en match då för att han ändå slänger handskarna. Men okej, som regelverket ser ut nu så tycker jag då, eller så, då hade jag förväntat mig att Wingel skulle få en match och Janosik kanske 2 matcher, men att båda fick 2 matcher, det var jag så här bara, what? Vad, det kändes väldigt bara slött. Man tittar på en situation lite snabbt och så gör man samma bedömning. För du måste ju se grader i det helvetet, att det är en som är mycket, mycket mer aktiv och faktiskt slänger vantarna också.
Ja, alltså jag menar, Wingerli får ju mer eller mindre storstryk av honom när han dessutom har fått den där smällen i ryggen som han egentligen bara reagerat på. Jag tycker det är dåligt. Jag tycker inte han skulle fått ett match penalty överhuvudtaget för, utan man måste väl ändå få lov att reagera på det där.
Och det här rörde upp känslor på sociala medier. Jag tänker på den här personen som vi pratade om i fjol, som heter @SOL på Twitter. Det är ju för roligt. Han måste ju undra vad det är som händer. Han har alltså 171 000 följare. En av hans följare är för övrigt Barack Obama, vilket det är ju någon person då, den här SOL-personen. Men folk taggade in SOL och inte SOL-SC som är då deras Twitterkonto. Han måste ju bara öppna upp när han vaknar upp på söndag bara, what happened with the, liksom, vet, han, jag tycker det är lika roligt varje gång. Så han måste ju undra vad det är som händer.
Undrar om han har sett en SHL-match, vad tror du?
Nej, jag vet. Nej, jag har svårt att, nej, det har jag svårt att se. Jag vet inte riktigt. Men känns ju ändå som en liten hotshot. Bara att Barack Obama följer honom betyder ju att han är någon form. Han har en blå plupp också som är ett verifierat konto. Men det är fruktansvärt roligt. När han taggar in på hans notiser, tänk om han har en sån här som plingar till också. Han är i en annan tidszon också. Han kanske ligger och knoppar på natten någonstans. Och det bara plingar till då från alla möjliga arga Skellefteå-supportrar eller Leksands eller vad nu är.
Men har vi inte ett uppdrag för typ en korre för Expressen borta i Nordamerika att leta rätt på den här SHL-snubben, ja, och ta reda på vem är detta egentligen?
Verkligen, vem är du? Och berätta hur styrs ditt liv efter tisdagar, torsdag och lördagsavgångar? Hur får du anpassa ditt liv? Som vanligt så är ju era åsikter, tankar och frågor en viktig del av podden. Och vi tänkte plocka upp några här från Åge, heter han på Twitter, eller Johan Holmgren. Han är en trogen lyssnare. Han brukar ofta komma med instick och ganska så här... När man har skrivit något blogginlägg så brukar man haja till. Han brukar ofta komma med smarta och konstruktiva synpunkter faktiskt. Men han har i alla fall en fråga nu, här Johan Holmgren. Under hösten var det många som var helt säkra på att flera klubbar skulle vara i konkurs för det här laget, alltså i februari. Nu hörs det väldigt lite om ekonomi. Överdrev klubbar / tyckare tidigt? Hur är läget egentligen? Utifrån och på ytan ser jag ingen kris.
Nej, och det är en jättebra åsikt han kommer med där. Alltså, vi ser ingenting av det här, utan vi ser istället total köphysteri i snutt på. Men det skulle jag vilja säga så här, att klubbarna har väl hittat någon form av verklighet. Man har fått lite statliga bidrag, man har anpassat lite kostnader under säsongen, man har gjort permitteringar, man har liksom satt upp, ja, vi inser att vi kommer landa i det här, men vi inser att vi kanske måste bränna någon miljon på spelare, framförallt de klubbarna i botten, att man inser att det kommer kosta alldeles för mycket att åka ur. Och ja, det finns ju även lag i toppen som fyller på, så att det är klart att det resonemanget spricker egentligen då, för att det är ju egentligen de klubbarna, de borde ju inte värva överhuvudtaget om man nu ska följa det resonemanget, att det bara är då man får värva. Så att jag tycker det är en jättesvår fråga, men jag tycker man någonstans har hittat en verklighet i det.
Ja, och det är ju frågan om var den här verkligheten kommer landa. Jag tror väl kanske inte att det här, alltså nästa säsong är väl det slakten kommer ske på något sätt, då spelarna, när spelarnas kontrakt går ut, när man signar nya spelare, att det är någonstans där kommer det liksom svida till ordentligt då, tror jag, och klubbar kommer behöva sänka sin spelarbudget rejält mycket. Men intressant instick, och vi kan väl dra oss vidare direkt till Urkraft som ställer en fråga. Vad har ni för tankar runt en värvning som Carter Ashton? Och vad tror ni Leksand har för chans att behålla honom? Jag kan ju bara göra ett instick där, att jag älskar det jag ser när Carter Ashton spelar hockey, drivet mot mål. Jag skulle vilja säga att det är Peter Cehlárik-klass på honom. Du förstår, då är det på den nivån. Det är en klassvärvning de har gjort Leksand under säsongen.
Ännu en välskottad värvning får man säga.
Ja, och vad tror de har för chans att liksom kunna landa en sån som Ashton nästa säsong? Han kom ändå från, var i KL tidigare, vart borta i Nordamerika, en ålder då kanske tåget har gått där borta i NHL.
Ja, men det känns ju som en sån som Carter Ashton, att han plockar upp Leksand som en chans att hitta någon form av nytändning i karriären och kanske hitta ett bra kontrakt inför nästa säsong. Men jag utesluter inte alls att det skulle kunna vara i Leksand. Om han får vara en bärande spelare i Leksand, så är det säkert fullt rimligt att de kan hitta en lösning. Men det kommer inte vara så att Leksand kan lasta 300 000 som man kunde göra när man skulle förlänga Marek Hrivík, utan han får ju anpassa sig efter den verkligheten som finns. Men han kommer säkert få ett bra erbjudande, det utgår jag från.
Vi flyttar oss från Leksand till Mora. Det tycker jag ändå var intressant att Johan Hedberg förlängde kontraktet i Mora. Och det tyckte Pontus Krång också. Tankar om att han förlänger med Mora, vad känner du kring det?
Ja, men det är väl sunt av Hedberg. Alltså, han ger ett sjukt bra intryck i, när man ser honom prata och det jobbet han uträttar med den truppen han besitter där i Mora. För det känns ju inte alls som någon speciellt bra trupp på pappret. Men han får ju ut bra mycket av truppen. Och han har ju bestämt sig någonstans för att han ska ta den tid han kan här nu i tränaryrket. Han har inte bråttom någonstans. Det är inte så att han behöver tjäna pengar någonstans. Utan han vill ju göra någonting. Hans familj har slagit sig till ro där hemma i Dalarna. Det passar honom jättebra för stunden. Han har varit i NHL i 20 år. Så att det är väl jättebra att han förlänger det avtalet.
Men har inte han en jäkla aura omkring sig som jag tror kommer kunna attrahera spelare på väg uppåt i karriären? Att liksom, det pratas mycket positivt om honom som ledare, som person, hans ledarskap, hur han är som människa. Att då fler spelare kanske på väg uppåt i karriären skulle kunna tänka sig att ta en sejour till Mora ett eller två år då, just för att få jobba med Johan Hedberg. Lite som det kanske var med Jeremy Colliton tidigare, och på något sätt bygga upp en slagkraftig trupp därifrån.
Ja, jag skulle precis säga det, att det låter väldigt likt hur det var när Colliton var där innan, att man kunde få dit Pierre Engvall och man kunde få dit Mattias Bromé och så vidare, att man fick den typen av spelare. Så att det är mycket möjligt att Mora ser det i honom, eller det gör de naturligtvis. De ser ju en tränare som är på stark frammarsch, och jättesnyggt av Peter Hermansson att man lyckas lösa det också.
David Pettersson har ställt en fråga. Är alla spelare SHL kontrakterade under premissen att laget är i SHL? Eller kan det skilja sig från lag till lag, så att till exempel Oskarshamn har fler spelare i dagens trupp som automatiskt följer med ner till Hockeyallsvenskan jämfört med de andra bottenlagen till exempel?
Ja, alltså grejen är den att i grunden så har man ju ett SHL-kontrakt, men det finns ju säkert de som har parallella kontrakt. Det skulle kunna vara så att man, jag vet att Oskarshamn skrev ett långtidskontrakt med Filip Engsund när man låg i Hockeyallsvenskan. Skulle man då åkt ur efter första året i SHL, så kanske det hade kickat in det kontraktet man skrev när han var i Hockeyallsvenskan. Det finns Martin Schillander, kanske är en sån tränare som har kontrakt i oavsett division. Men nu var det ju spelare det handlade om. Och det är inte många som jag tror sitter på dubbla kontrakt i alla fall.
Historien bakom där tidigare var det ju så att det var lite luddigt med det här på min tid, huruvida det var gällde SHL eller Hockeyallsvenskan. Så att i början i Timrå så fanns det ingen sån klausul i mitt kontrakt, utan det var någonting jag fick skriva in själv då via min agent på den tiden. Men i samband med att Djurgården åkte ut så var det väldigt, väldigt massa liv. Då var det Marcus Nilsson som hade ett kontrakt där han hävdade att jag har ett kontrakt som gäller Hockeyallsvenskan, vilket Djurgården absolut inte kunde bära runt. Och det var en väldig dispyt som senare mynnade ut i att han lämnade för Modo som sen vart HV71. Och du kanske minns när han tog sig tillbaka till Djurgården, då var det liksom en rättslig tvist där de här supporterna var helt galna. Men det Marcus Nilsson gjorde, det var jättebra för alla spelare. Han fick ta en sjuk smäll visserligen, Marcus Nilsson där i Djurgården. Men det betydde att han striktade upp alla SHL-kontrakt så att det finns ett standardavtal i den skrivelsen att de gäller i Hockeyallsvenskan eller gäller i SHL. Så att det är väldigt tydligt numera.
Ja, men det kontraktet man skriver, det står väl till och med SHL-arbetsavtal eller någonting i den stilen på de här kontrakten när man skriver på dem. Så det är ett SHL-kontrakt du skriver på.
Precis, och det är ju, ligger ju klubbarnas intresse också. Jag menar, skriver, har du en spelare 120 000 i SHL så har du aldrig, eller sällan ska jag säga, råd att dra runt i Hockeyallsvenskan med tanke på de ekonomiska skillnaderna.
Men sen är det ju så att skulle till exempel Malmö åka ur och Anton Olsson har ju skrivit ett kontrakt för nästa säsong. Det finns ju en ganska stor chans att han blir kvar för att spela allsvensk hockey i en stor roll eller någonting i den stilen. Det är klart att där finns ju spelare som kommer att stanna, men det är inte givet på något sätt, utan det blir ju någon form av omförhandling i de lägena.
Från ett kontrakt, ett standardkontrakt, till en tävling. Och då har jag till dig frågan, Johan. Du blåste ju brallorna av mig senast, vilket fick min kollega Harald Lyckner att skratta som aldrig för, håna mig dessutom. Så att nu har jag dragit upp en riktigt tuff tävling till dig. Men då ska du få välja först här. Lag, spelare eller årtal?
Jag vet att du är duktig på spelare, så jag ger mig in i din djungel lite grann här nu då. Så jag testar en spelare.
Spelare, okej. Okay. På 5 poäng. Denna poängstarka spelare har gjort 32 poäng på 39 matcher den här säsongen. Hans tidigare personbästa i poäng i SHL var på 22 poäng, vilket var i fjol. Han har tidigare vunnit SM-guld, men inte i den klubb han spelar i just nu.
Ja, herregud. 32 poäng. Vem kan ha gjort 32 poäng i år? Och vem har gjort 32 poäng i... Det kan ju vara en luring. Det kan vara någon som spelar Hockeyallsvenskan också. Det vet man ju inte riktigt. 22 poäng förra året, sa du.
Mm.
Då ligger man ju någonstans i mellanskiktet. Det är inte så att de som gjorde 22 poäng förra säsongen sticker ut riktigt. Så jag får nog gå ner på 4 där.
På 4 poäng... Han har gjort 2 sejourer i USA. Den första var säsongen 2012-2013 med Des Moines Buccaneers. Och då spelade han i samma klubb som Axel Wemmenborn. Men Axel gjorde fler poäng än den här poängstarka backen. Och, hänger du med? Han skrev ett NHL-kontrakt 2018 men vände snabbt tillbaka till Europa igen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Och hur många poäng gjorde han? 32 poäng på en back denna säsongen som har spelat i... Vad det är? Det var ju... Den där klubben är väl en amerikanska juniorligan? Det är väl ingen...
Nej, exakt. Han var i USHL då, som är en amerikansk juniorliga med Des Moines Buccaneers.
Det finns ju en jag tänker på som har spelat i den ligan, men att han skulle ha petat in 32 poäng den här säsongen. Alltså, det kan jag inte riktigt se framför mig, även om han har varit rätt bra. Jag får nog backa på den. Kör 3.
Denna back är poängbäst i sitt lag och faktiskt den back som gjort flest poäng i hela serien just nu.
Ja, men herregud.
Han har alltså gjort flest poäng av samtliga backar i SHL den här säsongen.
Oj. Den var lite tuff faktiskt. Den borde man ju kunna på uppstuds sådär. Nej, nu känner jag att pressen är där. Jag är helt blockerad här nu. Du får nog gå ner på 2 på den faktiskt.
På 2 poäng. Han vann SM-guld 2015 och 2018, men lämnade därefter för Minnesota Wilds organisation.
Då var det ändå den jävla jag tänkte på alltså.
Mm, då skriver du ner ditt svar. På 1 poäng är Erik Martins son.
Ja, det är det, för det är Erik Martinsson. Jag tänkte på det på fyran, men jag fick inte ihop att han hade fått ihop så många poäng denna säsong, eller vad sa du, förra säsongen?
Ja, förra säsongen var ju hans tidigare personbästa på 22 poäng, och det är en imponerande, alltså han har så 32 poäng på 39 matcher. Han är den back i serien som gjort flest poäng.
Ja, det såg jag verkligen inte framför mig att Erik Martinsson hade gjort så många. Som jag sa, att han har ju varit bra, men att han har gjort så många poäng, nej, det har han verkligen gjort i skymundan, måste jag säga.
Nej, precis, för jag satt och kollade lite statistik här i söndags, och så satt jag och tittade, och så backarnas, men här är jag till Erik Martin, han leder backarnas poäng. Det är ingen som pratar med Erik Martinsson. Nu spelar han HV71 som haft det tufft. Mycket fokus har hamnat där. Han har varit inne på mycket baklängesmål. Men faktum kvarstår, han leder backarnas poängliga. Det är ingen som nämner det.
Nej, det är imponerande på ett sätt. Men det säger ju som sagt väldigt mycket att krisen i HV sväljer mycket uppmärksamhet.
Ja, men 2 poäng. Det var en missräkning ändå, Svensson. Du, hur ser veckan ut här? Vad har du framför dig?
Väntar ångestmatcher för Malmö på Hovet och Brynäs, så att det blir en tripp ut till norra Sverige, så att det ska bli spännande att se de två matcherna.
Du, ska du träffa hotelldirektören?
Ja, jag hoppas det. Han har lovat att han ska bjuda på lunch på tisdag, så att nu utgår jag från att det blir riktigt fin lunch. För faktum är att senast så bjöd han mig på Max hamburgare, och det var kanske inte så fancy, va?
Men lägg ut en bild. Jag vill se den där löjromssämlan, den berömda. Den ser ju så smaskig ut. Jag vill ha en bild på det.
Ja, vi löser det. Vi löser det.
Ja, fram till att Svensson har ätit löjromssämla med hotelldirektören på Clarion Sign, så ja, får väl jag kriga på er hemma i Karlstad tills vidare. Men du, vi hörs igen om en vecka. Och kul att ni är med och lyssnar vecka efter vecka. Det är grymt kul att göra det. Vi hörs. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.